Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Healthfulness-podden. I det här avsnittet träffar jag hälsocoachen, PT:n och influencern Alexandra Pizzoni. Alexandra brinner för hälsa baserat på långsiktighet utan dieter och förbud, något som hon har valt att kalla för Sustainable Shapes. Hon har jobbat med träning i snart 20 år och bland annat skapat träningskonceptet Night Fight. Hon har också nyligen släppt boken Self Care tillsammans med kollegan och vännen Anja Forsnor. I det här avsnittet pratar vi en hel del om ångest, såklart också om träning och self-care. Men även om prestation och om att vara för perfekt för att uttala sig om kroppshets och osunda kroppsideal. Om du lyssnar för första gången så kom ihåg att gå in och prenumerera. Lämna gärna en fin liten review och betygsätt podden. Det betyder jättemycket och det hjälper verkligen podden att växa. Du lyssnar på Healthfulness-podden och jag heter Nathalie Jonan. Alexandra, vad betyder hälsa för dig?
Hälsa för mig är ett väldigt, väldigt brett begrepp.
Mm.
Jag tror att för väldigt många är någonting som är hälsa det som är träning och kost.
Yeah.
Och så tänker väl inte jag alls. Och jag tänker också att även om det skulle vara träning och kost, så är det så lätt att man tappar det hälsosamma i det för att man funderar väldigt mycket på det.
Just det.
Och då blir det helt plötsligt ett problem istället för liksom en tillgång.
Mm.
Nej, men så hälsa för mig är ju att försöka må så bra psykiskt som det går. Det handlar om att ta hand om sömnen, om stressen. Att ha relationer runt sig som gör att man mår bra.
Mm.
Sen så tycker jag att det också är helt orimligt att ha alla de sakerna på plats hela tiden.
Just det.
För att återigen då blir det en stress och då påverkar det oss negativt. Men att ändå vara liksom medveten om att det finns flera aspekter i vad som får oss att må bra. Och att det inte alltid behöver innebära att räkna kalorier eller att träna 6 gånger i veckan.
Just.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Och när du nämner det här med psykisk hälsa, jag vet att jag var inne och kikade på din Instagram.
Yes.
Och du skriver ju en hel del om ångest.
Mm.
Jag blir så himla nyfiken på...
På min ångest.
Ja, på din ångest.
Den är en gammal och trogen vän, så kan man väl säga. Ah. Nej, men jag har haft ångest sedan jag var jätteliten, har jag. Kanske inte riktigt alltid fattat. Eller jo, jag har nog vetat vad det är länge.
Liksom vad det handlar om.
Ja, inte vad orsaken är, men varit bekant med känslan av ångest, måste jag säga. Och nej, den finns ju där och i perioder är den väldigt intensiv och i perioder är den väldigt mild.
Mm.
Och den är inte hela tiden och det är, jag tror att, och nu för tiden kanske folk är mer bekanta med begreppet ångest, att det har blivit någonting som man pratar mer öppet om.
Mm.
Men folk har blivit ganska rädda när man har sagt, nej, men liksom, jag har ångest. För att jag tror att allt som är psykiska begrepp är lite skrämmande.
Mm.
Men det är också det som är grejen med ångest, att ju mer man försöker låta bli att vara rädd för den, desto mindre påtaglig blir den.
Mm.
Så att det har jag väl, och för mig har det varit ganska naturligt att prata om det jämt. Alltså jag har sagt, innan jag trillade in i någon slags social medievärld, så har jag alltid pratat mycket med mina vänner och i, liksom, med min kärlekspartner och så. Om ångest. Så det har väl på något sätt också gjort att den har blivit en del av mig. Så. Och det jag skulle säga var också att jag tror att många reagerar väldigt starkt på ordet ångest. Men för mig är det inte, alltså det är ingenting jag går och tänker på. Och folk kan fråga så här, men hur känns det? Hur reagerar din partner på det här? Och så här, ja, fast det är ju min ångest. Alltså jag tänker inte heller att det ska påverka min alltså partner på det sättet.
Nej, gör inte det då?
Jo, att jag har ångest kan väl vara att man känner att men det vill jag ju inte att hon ska ha. Men mer än så vet jag inte om det påverkar.
Nej. Och jag tänker på, du sa så här, jag vet kanske inte vad orsaken är.
Nej.
Har du liksom, för jag har ju gått en hel del i terapi. Och har jättesvårt att så här, inte förstå mig själv. Alltså jag måste förstå mig själv.
Mm.
Känner du att du liksom har landat i och bara vilar i att så här, jag behöver inte förstå den? Eller liksom, finns det ändå en vilja någonstans att en dag veta vad det beror på eller grundar sig i?
Nej, men ångest kan ju verkligen vara en kemisk process i kroppen. Och den kan man ju inte göra någonting åt. Så att då tänker jag verkligen att då finns det inte så mycket att fundera på runt den. Men det är klart att det är skönt att försöka begripa när man har perioder med mer ångest, vad den består i, absolut. Men det tycker jag ofta också är ganska lätt att härleda.
Så du tänker att det liksom, din ångest kan variera. Ibland handlar det om någonting, ibland handlar det om någonting annat.
Och att så får det lite grann att vara.
Mm.
Och jag tror att återigen, ju mer jag avdramatiserar den, desto snällare blir den. Men sen som sagt, i perioder så går det ju inte, i perioder kan det vara väldigt stora saker man går igenom. Och då blir det ju också så att ångesten är väldigt, väldigt mycket mer kraftfull. Och då kan jag väl inte säga att jag tycker det är så härligt.
Nej.
Men också så vet jag ju, med tanke på att jag haft det i stort sett hela mitt liv, att det kommer gå över och att det är perioder som är tyngre och tuffare. Men jag pratade om det med en vän idag, att jag sa att, eller idag, tidigare i veckan, att så här, det är så intressant, för att jag kan ju ändå verkligen hantera min ångest. Och jag sa att jag tycker det är intressant att fundera på om det är så att jag faktiskt har lärt mig med åren att bli bättre på att hantera min ångest, eller om det är som jag jämför med någon annan, att det är den personens ångest är kraftfullare än min jämt. Alltså förstår du att vi är olika i att hantera det.
Just det.
Vad det hänger ihop med. Att så här, är det våran viljekraft att verkligen försöka hantera våran ångest. Att man kan träna upp det. Eller som sagt, är det att jag har mildare i de milda perioderna än någon annan. Och även när den är kraftfull. Mildare än någon annans kraftfulla. Ja, det här är väldigt avancerad nivå. Men det är ganska intressant att tänka på vad det hänger ihop med. Men så är det ju med mycket som är i vårt känsloliv, tänker jag. Att det är väldigt, väldigt olika. Hur vi hanterar saker och stressar över saker. Och någonting som inte är så liksom stressande uppstressande för mig är kanske du.
Precis.
Blir jättestressad av.
För jag tänker, alltså det är så intressant när du säger ordet stress. För min ångest, alltså, och sen kan det ju verkligen vara så att jag kanske egentligen bara har typ lite oro. Fast jag kallar det för ångest, det vet man ju inte.
Nej.
Men när jag har någonting som liksom, alltså, och det är så roligt. För att oftast brukar min partner märka det här innan jag själv märker det.
Ja, vad roligt.
Han kommer och bara, vad är det som har hänt? Och jag bara, va? Ingenting. Så och sen så liksom, bara, jo men, ja, men sluta, det är någonting. Och sen så liksom, då börjar jag, aha okej, det är någonting. Och sen så liksom, det oftast tänker jag också att sekunden som jag förstår vad det är som pågår undermedvetet. Då börjar det liksom släppa lite. Det är nästan som en sån liten brustablett som bara...
Jag fattar. Vad intressant.
Men jag vet liksom inte om det är... Som sagt, det kan ju bara vara att jag typ går runt med någon undermedveten oro. Fast det egentligen inte är ångest. Det är så svårt att veta också vad är ångest och vad är oro och vad är stress och alla de här delarna.
Ja, men det tror jag ändå att jag har för min del ganska bra koll på vad som är en, mm. ja men som sagt, en oro, en, alltså det kan ju hänga ihop och, såklart.
Mm.
Men, men jag känner nog ganska stor och tydlig skillnad på de olika grejerna.
Ah, kan du inte berätta, hur märker du skillnad på typ oro, stress och ångest?
Nej men stressad kan man ju vara i det stora och det lilla. Det kan ju vara att jag är en tidsoptimist så jag kan, det kan ju göra att jag hamnar i stressiga situationer så. Men sen så kan man ju också känna en stress, men det kan ju också vara väldigt tydligt kopplat till oro. Om jag, ja men säger nu med coronatider så vet man inte hur kommer det påverka min verksamhet på något sätt. Just där det. Kan det ligga både stress och lite oro, men det ger mig ju inte ångest. Men ångest kan jag få över stora beslut jag ska ta eller att jag känner mig på en dålig plats i livet. Eller som sagt så kan det komma från ingenstans. Så och typ det dålig blir ju någonting som påverkar, sätter sig mer i bröstet och okay. i andningen och så.
Mm. Så typ dålig plats i livet, kan det ha mer med så här lite existentiella saker att göra? Typ att man känner så här, men jag till exempel, alltså jag tänker lite så här, stora beslut som du sa.
Mm.
Typ, ska jag ha barn eller inte? Ja. Ska jag bo i det här landet eller inte?
Men sådana saker.
Ja.
Det skulle kunna vara. Fast det skulle också kunna hänga mer ihop med en oro. Att tar man rätt beslut.
Mm.
Men jag tror också att det på sitt sätt kan koppla på en ångestperiod. För att man inte vet.
Just det. Det var intressant.
Mm.
Mm. Det känns ju verkligen som att det finns. Men jag tycker lite det är som det här med självförtroende och självkänsla. Att det finns ju så himla många olika definitioner
verkligen.
På vad det är och vad är skillnaderna och liksom.
Ja, och jag tror att som jag säger, eller det jag försökte inleda med, att som blev en väldigt djup filosofisk diskussion. Nej, men som minnar ut ingenting. Men det är ju att jag tror att det är olika och det finns ju ingen skala för så här, det här får rankas till ångest och det här kategoriseras inom stress och oro. Alltså så kan vi ju inte jobba riktigt.
Nej.
Men ja, jag är ju däremot, jag är väldigt bekant med de olika känslorna däremot. Mm. Det skulle jag verkligen säga.
Mm. Intressant. Har du känt någon gång, alltså jag tänker på, man pratar ju om HSP, alltså väldigt överkänslighet.
Precis.
Kan du känna igen dig i det?
Absolut. Där har jag ju väldigt mycket av, eller liksom de punkterna som man behöver checka av för att vara det. Där prickar jag in många av dem, om man säger så. Ja, men absolut, så är det.
Mm.
Det här med att både vara social och introvert, men också att, ja, nej men där har jag hög igenkänning.
Hur har det varit för dig? För jag tänker att du har ju jobbat med träning otroligt länge.
Ja, det är så länge.
Ja, hur länge är det?
ja, men alltså nu kliver det ju upp mot en 19 år.
Det är liksom helt otroligt, det är 20-årsjubileum snart.
Ja, det är sjukt, jag undrar vad jag ska hitta på då för något kul.
Men jag tänker på, så liksom träningen har ju funnits med länge, men det här med alltså bloggandet och sociala medier och lite mer influencerlivet, det är ju inte lika, alltså det är ju lite mer nytt.
Det är ju väldigt mycket mer nytt. Det har jag gjort i 4 år och kopplat det helt då till liksom mitt privata liv på Instagram blev liksom mer ett businessliv kan man väl kalla det. Eller mer riktad åt tränings- och lite så self-care-konto. Tankar och så.
Mm.
Och ja, det kände, eller när jag startade mitt liksom företag så kändes det viktigt för mig är ju träning så mycket mer än liksom att stå och lyfta vikter.
Precis.
Och jag tyckte att det kändes som ett bra sätt att få ut det budskapet helt enkelt. Och sen har jag alltid gillat att skriva väldigt mycket. Men varit ganska skeptisk och motstridig till typ bloggar och sånt.
Mm-hmm.
Jag tror att back in the days var det ju väldigt mycket dagens outfit och sånt. Men att det finns ju väldigt många andra aspekter på vad,
just det.
Ja, vad en blogg är, tänker jag. Och inte för att det är något fel. Det var en en känsla som jag hade. Som, där jag tyckte att det inte var för mig helt enkelt.
Nej, just det. Men kan du känna att den här... alltså hur har liksom din högkänsliga sida kunnat hantera att vara lite mer... Alltså så här, det är ändå folk som är inne och kommenterar och ibland kanske man hamnar i någon form av så här, räkna likes eller jämföra sig med andra. Eller.
Jo, men det tror jag att det gör nog alla jämt hela tiden som jobbar med det. Det är ju ändå det som bygger ens varumärke någonstans. Att ha en hög delaktighet hos följare eller sådär. Men... jag skulle säga att i början, de första syrliga kommentarerna som kom, hade jag nog väldigt svårt för att hantera. Tog ganska illa vid mig och sådär. Men sen så känner jag att beroende på vad det är för typ av kommentar eller vilken person. För att det är också så att jag upplever att jag har en ganska trogen följarskara. Och de som har följt med mig och känner mig skulle aldrig kommentera på det där sättet. Och då rinner det liksom av. Skulle jag få den typen av kommentar från någon som har följt mig länge, då skulle jag nog känna så här, oj, nu har jag kanske klivit över någonting. Och snarare ta en diskussion om det, för då tycker jag att då utvecklar det mig eller ger mig någonting. Men är det någon som sitter och bara vill häva ur sig sin skit, så lite så här, det rinner av mig. Det tycker jag nästan bara är underhållande, hur folk kan liksom orka lägga den energin eller... Vad så negativa.
Vad är det för typ av kommentarer? Jag tycker alltid det är så intressant. När...
nej men alltså, de flesta rör, eller det mesta har ju, rör ju när jag skriver om kroppsideal. För att där har jag tydligen ingenting att göra. För att jag är för normativ.
Ja, du är för perfekt för att uttala dig.
För snygg och för perfekt. Så det är ju väldigt lyxigt för mig att jag är det. Så då får man inte känna något annat än att man är snygg och perfekt. Men jag vet inte någon som gör det. Känner sig snygg och perfekt varje dag. Och då tror jag att man kallar det något annat. Psykiskt fenomen.
Intressant.
Så att... nej, där har jag inte så mycket att komma med. Men sen att... det finns andra människor som har samma storlek som mig och som känner samma sak. De får ingen prata till, tydligen. För att det är klart att det finns massor av tjejer där ute som vare sig är underviktiga eller överviktiga som upplever den problematiken också.
Just det. Men jag tänker på också när du väl började jobba med träning och alltså, ändå hälsa på något sätt liksom. Finns det en så här personlig vad ska man säga, infallsvinkel där det var så här att du själv kämpade med antingen kroppen eller vikten eller din kroppsbild?
Nej,
eller?
Ingenting sånt egentligen. Men sen är jag ju uppvuxen under 90- och början på 2000-talet där jag vet att som liten tjej så liksom läste man ju Veckorevyn där det var liksom bantningstips och så här gör du en cleanse på en vecka och sådär. Så att liksom, ju tunnare och smalare desto bättre var det ju. Och sen så vet jag att, eller sen har jag ju alltid idrottat och varit en sporttjej. Och jag tror att det kopplar bort mycket av tankar runt form på kropp. Och kopplar kroppen mycket mer till vad man uträttar.
Funktion liksom.
Och vad den funkar för att klara av. Vilket har gjort att... och då började jag någonstans reflektera över att... nej men jag tycker om att röra på mig och jag tycker att det är väldigt fint med muskler. Så då kände jag att det kanske snarare är så att jag ska snegla på kroppar som ser ut. Så den medvetenheten, den kom väldigt tidigt när jag började instruera träningsklasser som jag gjorde när jag var 17 liksom. Och sen så kände jag också att jag hade ett ansvar. Många frågade ju mig så här, men hur tränar du, vad äter du och sådär. Och då kände jag att ska jag börja prata om att nej men ät inte det här, jag är inte så. Träna 10 gånger i veckan. Så kände jag att då skapar jag ju ganska skev förebild. Eller skeva ett sätt att se på saker. Så att jag tror att den kopplingen till att nej men jag kommer aldrig bli den där lilla tunnisen. Började liksom dra igång tankar hos mig. Och sen tar det tid att bygga upp. Jag har haft mina dalar och dippar där jag tänker att jag behöver gå ner lite i vikt eller att det skulle vara snyggt med mer muskler eller jag borde träna mer eller hårdare och så. Jag kommer aldrig bli perfekt, men jag, och vad perfekt är, det är liksom någon annan som får bedöma. Men ja.
Och jag tänker på, alltså det här med att ha liksom en perfekt kropp. Det är ju svårt att jobba med träning, tänker jag. Och inte komma i kontakt med det. Alltså att, oavsett om det är från liksom klienter eller från, jag vet själv när jag jobbade på gym. Alltså det är helt otroligt, liksom den miljön. Sen kan jag tänka mig att det skiljer väldigt mycket från gym till gym.
Jo, men så är det nog. Och sen, det baseras ju på att på något sätt forma en kropp. Men sen så vet de flesta som har kontaktat mig, har ju kontaktat mig för det jag står för. Så att det är väldigt sällan någon kommer till mig och säger, alltså nu Alex, nu ska vi bränna fett här. Nu kör vi. Utan att man vet lite att jag kan det jag gör. Men att liksom, vi ska inte fokusera på att forma kropp. Det kommer av sig självt. Utan vi ska fokusera på att träna. Och få liksom, långsiktighet och hållbarhet i träningen. Men sen så tycker jag också alltid att det är viktigt när man sitter och pratar med kunder. För att självklart måste jag ju fråga, vad vill du att vi ska ta oss? Men att ordvalen där hos mina kunder skiljer sig från ganska många, tror jag. Att det handlar om att säga, nej men jag vill bli starkare i hela kroppen. Eller istället för att säga, nej men jag vill bli smalare. Och sen så tycker jag också att det är mitt ansvar att prata om att säga, ja, vi kan fokusera på allt det du inte tycker om. Eller så fokuserar vi på det du tycker om och så bygger vi det. Och sen så kommer resten komma med.
Just det. Det är ju ett bra perspektiv. Fokusera på det man gillar. Men kan du inte berätta lite mer om Sustainable Shapes?
Jo. Nej, men jag funderade ju såklart mycket på vad det jag gör är när jag skulle starta upp. Och så fort jag tycker att ord som så här fit och ja, såna, det är det enda jag kan komma på exakt just nu. Men det blir väldigt fokuserat på någonting som har med det fysiska att göra. Det fysiska resultatet. Och jag vill ju verkligen att det jag jobbar med ska handla om långsiktighet och hållbarhet. Att det är bättre att träna 2 dagar i veckan resten av livet än att träna 6 dagar i veckan i perioder. Och sen gör man ingenting och så bygger det upp ett dåligt samvete och sådär. Så att av den anledningen så blev det Sustainable Shapes. Som jag tycker är ganska talande och tydligt, men det är ju såklart för att jag jobbar med det. Och någonstans där så kände jag att jag vill ha liksom en helhet i allting jag gör. Ska vad jag använder för ord när jag lägger upp saker på min Instagram, eller vad jag pratar om när jag bloggar, vad jag använder för ord när jag håller mina träningsklasser. Det är jätteviktigt. Det är små, små detaljer, men som gör väldigt stor skillnad. Sen så tycker jag att det har ju hänt jättemycket. Nu har jag kört mitt företag i 4,5 år. Men det har ju hänt extremt mycket. Det var ju väldigt många som hade före- och efterbilder som körde träningsklasser. Eller hade så här bootcamps.
Ja.
Och där det fokuserade väldigt mycket på vikt och så. Och det är klart att det blir ju mätbara resultat. Det kan vi ju aldrig komma ifrån. Men sen så är frågan så här, vad är anledningen till att vi ska ha mätbara resultat? Vad ger det oss i ett längre perspektiv? Får det oss att må bra? Eller liksom utmanar det efter några veckor igen då? När man kanske är ur den här bootcamp-perioden eller så. Vad händer efter de 6 veckorna? Det tycker jag alltid är viktigare att tänka på. Och det är väl också, det handlar ju om långsiktighet. Och jag tror att genom långsiktighet så får vi också ett mer snällt och trevligt förhållningssätt gentemot oss själva egentligen. Och det är väl det viktigaste vi har, att vi är snälla mot oss själva.
Verkligen. Jag tänker också, hur tränar man liksom för livet? Hur bygger man upp den här träningen på ett långsiktigt sätt?
Nej, men vi människor är ju sån att snabba resultat är ganska lockande. Jag tänker så här, kolla på Instagram och allting är ett klick bort. Om du inte vet ett ord, då går du in på Google och så skriver du ner det. Eller undrar du över något så ja, men frågar du Siri. Så att allting är ju ett klick bort, så är det. Vilket gör att ska man till exempel gå ner i vikt, då kanske man vill göra en insats där man så här utesluter något eller lägger upp kosten på ett särskilt sätt, och så gör man det under 3 veckor och sen så tränar man stenhårt under 3 veckor och då får man de här snabba resultaten. Mm. Och det kanske man behöver för att komma igång. Det köper jag 100%. Men jag tror att det är ju precis det att ja, vad händer efter de där veckorna vi har gjort det? Och jag vet att jag var väldigt duktig på att starta saker. Att så här, när jag kom tillbaka efter gymmet och gick jag på varenda klass liksom, på hösten. Och sen så, ja men då märkte man ju, men då kan jag inte kolla på film med Louise på torsdagskvällar. Och då gick jag ju fortfarande i skolan och man kunde inte träffa kompisar och sådär. Så då blev det helt plötsligt en ganska stor förändring. Och så kände man att men den förändringen, jag är inte beredd. Och jag vill kanske träna, men jag är inte beredd på bara träna och inte göra någonting annat. Och så kom man ur det. Och så tänkte man att ja, men om jag bara tränar 3 dagar i veckan, då kan det lika gärna vara. Liksom. Tills jag började fundera på att nej, men jag gillar ju att träna, men jag kanske inte behöver träna så mycket varje vecka. Så då testade jag, ja, men jag kanske var 20 år gammal. Att göra ett helt nytt upplägg. Och då var det att jag under 8 veckor skulle träna 2 dagar i veckan. Mm. Och det viktigaste med den 8-veckorsperioden var att jag absolut inte fick träna mer än 2 dagar i veckan.
Just det.
Och då helt plötsligt gick det ju väldigt bra. För 2 dagar, det kan de flesta få till. Och sen så vet vi ju alla att vi är junkies på att nå våra mål. Och 2 dagars träning per vecka är ett ganska rimligt mål.
Mm.
Och jag tror att där har du lite grunden i att få det hållbara och långsiktiga.
Mm.
I särskilt träningen då.
Mm.
Så att det blev liksom någonting som funkade för mig. Och sen så vet jag inte hur många gånger folk har frågat mig. Vad är ditt bästa tips nu då för mig att komma igång? Och då säger jag alltid att gör inte mer under en viss period.
Just det.
Sen att folk kommer efter några veckor. Ah, gud, det var så härligt. Nu har jag ändå tränat 5 dagar i veckan här.
Mm.
Och så tänker jag alltid, ja, okej. Vi får se hur det går om liksom, när vi hörs igen om 10 veckor. Och då är det ju ofta så, tyvärr, att folk... nu blev, så fick jag lite ont i foten eller så blev man förkyld. Och då fick man ju bara ihop 2 pass. Och då kände man att men då är det inget värt.
Mm.
Men så tänker jag att om man slår ut det på en livstid så är de där 2 ihärdiga veckorna... Eller dagarna per vecka är ganska mycket mer värda än små korta perioder med intensiv träning. Och rent generellt om vi ser liksom till forskning och sånt så visar det på väldigt fina hälsoresultat. Om man åtminstone får till 2 gånger i veckan.
Verkligen. Mm. Ja, men och jag tänker att alltså nu är ju till exempel under den här perioden som har varit senaste... Ja, det är ju snart 2 månader sedan allt det här drog igång.
Ja, hjälp.
Men för min del så, jag har ju inte velat gå till gymmet av olika anledningar.
Nej.
Så då har det liksom blivit att så här, jag har märkt att jag tränar inte. För det i min hjärna har det blivit som att gymmet är enda stället som jag tränar på.
Mm.
Men sen så, jag tror det var bara senast nu för typ 2-3 dagar sedan, så här, hittade jag ett gummiband i min gymväska. Jag bara, just det.
Så här kan man jobba också.
Så här kan man också jobba. Och det är ju också, tycker jag, en sån där grej. Alltså för jag kan tänka mig att för många, nu har ju jag väldigt nära till gymmet. Mm. Och det gör att så här, hindret är inte så stort.
Nej.
Men andra kanske har, ja men så här, man måste typ åka, ta sig någonstans. Mm. Och då kan jag tänka mig att även 2 gånger i veckan på ett gym skulle kunna bli liksom ett stort hinder. Att funkar det lika bra att ta så här, okej men jag ska typ träna hemma 10 minuter varje dag istället för 2 gånger i veckan. Eller
ja,
liknande.
Absolut. Jag tycker så här, 10 minuter kanske du inte får riktigt det.
Pulshöjning och...
Nej, jag skulle säga att för om vi ska prata typ psykiskt välmående, som träning är väldigt bra för. Och som jag, för mig funkar inte, alltså 10 minuter skulle inte ge mig den endorfinkicken jag behöver för att liksom skjutsa på mitt psykiska välmående.
Mm.
Men sen är det ju så här, ja, allting är betydligt bättre än ingenting.
Så är det ju.
Och sen så är det ju också att det finns idag högintensiva träningsformer. Jag, jätteofta jag kör 8 minuters grejer, men kanske 2 varv av dem. Där man verkligen får upp pulsen och sådär. Så nej, jag, beroende på vad du gör i de där 10 minuterna, så kan du ju självklart få ut. Och jag skulle alltid säga att det är bättre än ingenting.
Mm.
Men ja, beroende på hur du gör det. För att det, alltså, ja, är det få upp pulsen du vill och att du ska känna mer av ett träning, eller liksom, du känner det som ett träningspass, då skulle jag säga att du kanske behöver lite, lite längre tid. Beroende på intensiteten såklart.
Ja. Hur har du själv tränat nu under de här speciella tiderna?
Nej, men jag tränar på gym fortfarande. Mm. Ja, ja.
Du kör på som vanligt.
Ja, det är jag. Jag tänker att jag inte tillhör någon riskgrupp. Och nej, jag har de ställena jag tränar på, så är det öppet fortfarande.
Ja, och, ja, det är ju, alltså det är, i och för sig, det var någon som berättade, jag tror det var min syrra, att Sats hade stängt. Men annars, alltså mitt gym är öppet och jag vet flera som går och tränar. Så att det verkar ju ändå vara hyfsat okej, liksom.
Ja, men verkligen. Och sen så, nej men... det har ju också rasslat till. Det finns ju otroligt mycket pass att ta del av på, ja, Instagram och sådär.
Online.
Ja, och sen jag har kört till exempel online-pass med Adidas. Hela deras personalstyrka kör med mig på fredagar. Så då kopplar vi upp oss och så kör vi... Alltså jag står hemma i mitt vardagsrum och de är hemma i sina... Ja. Så då är vi väl 50 personer totalt som kör. Det är ju, funkar jättebra verkligen.
Vad roligt.
Så att det finns ju otroligt många alternativ. Och som jag säger, det känns lite som att jag har lagt upp massa pass. Och det känns som att rent generellt så har det ju exploderat med roliga hemmapass.
Ja, alltså exploderat generellt tycker jag också med online-grejer.
Ja.
Alltså, kurser, terapi, allt möjligt. Och det känns som att dessutom allt är nästan gratis.
Ja, ja, ja. Och väldigt mycket kreativa lösningar. Så att det, ja, nej, men det är härligt. Nej, men, så för mig har det inte varit ett problem. Och jag springer mycket och det kan man ju också göra. Så att jag rullar på som vanligt med träningen. Och det, jag tycker också att det är ännu viktigare nu i dessa tider. Både för immunförsvar och för att... Även om vi ska komma ihåg att är man inte så van att träna, så ska man ju inte heller liksom... överbelasta ju min...
Nej, försvaret. Precis. För vad jag har förstått också, så kan ju en riktig sån här genom... alltså när man bara blir så här super, super trött. Att det kan ju också vara... om man går och typ bär på någonting som inte riktigt har brytit ut.
Nej.
Så kan det bryta ut just, ja, men om man kör ett hårt träningspass.
Ja, så men jag tänker...
Det är dubbelt.
Ja, det är, allt är dubbelt med träning tycker jag. Jag tycker att man kan se... Det finns fördelar, och som du bara pratade om, ja, 10 minuter, ja, det är klart att det är bättre. Och sen så finns det 10 nivåer vi kan prata om, ja, yeah, vad fördelar och nackdelar är. Så, så, att, så är det alltid med träning, det finns...
Och man behöver ta det till sin nivå. Jag kommer ihåg, jag gillar ju ett program som heter My 600 Pound Life med enormt överviktiga personer. Och alltså första gången jag såg det, då sitter de ju bara i en säng. Alltså de är ju, de kan ju inte röra på sig. Så de sitter bara i en säng med ett gummiband typ och gör liksom, ja men bara sträcker ut gummibandet. Och det är deras träning. Och det tycker jag ändå är en ganska så här viktig lärdom. Att så här, just det, träning, alltså i sitt mest liksom... bara fundamentala, handlar ju bara om att röra på kroppen.
Ja, någonting. Mm. Någon slags aktivitet. Så är det ju verkligen.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby.
It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Self-care.
Ja.
Berätta, vad är din personliga koppling till self-care? Varför är liksom self-care viktigt för dig?
Nej, men jag tycker att det som jag inledde att prata om med hälsa, att för mig är inte hälsa bara träning eller vad jag äter för någonting. Och i USA har ju begreppet self-care funnits hur länge som helst. Och under förra året så skrev jag och min kollega Anja en bok.
Ja.
Och då funderade vi väldigt mycket på så här, vad är, alltså vi pratar om ångest, om relationerna, om sömnen och om träning och om kost och sådär. Men vi pratar ju om det på ett väldigt långt, alltså snarare så här, hur ska man tänka runt det? Snarare än så här, gör så här så blir du smal, eller gör så här så får du muskler. Utan vi pratar ju, ja, om allt det andra skulle jag säga. Och då blev det så självklart att plocka det begreppet.
Mm.
Self-care. Och sen så används ju self-care i så många olika sammanhang. Det kan vara någon som lägger en ansiktsmask och skriver self-care. Eller så kan det vara som jag pratar om ångest. Och så tycker jag att dela med mig av det är ett sätt att self-cara. Men begreppet för mig är nog väldigt mycket om det vi gör för oss själva. För att må bra, helt enkelt.
Mm.
Om det är att prioritera sömn eller en kväll med sina vänner. Eller ja, men, mår man bra av den där ansiktsmasken. Så tycker jag att alla de sakerna är det.
Mm.
Men bara på väldigt olika djup och nivåer.
Typ allt som lugnar nervsystemet, låter det som.
Lite så, verkligen. Och jag tycker att det är ett ganska talande begrepp. Och jag tycker att det är viktigt. Vi stressar så mycket. Vi jämför så mycket.
Mm.
Så att det behövs för att få liksom distans till allt det vi hetsar och stressar och jämför oss med.
Mm. Och du, Anja, som du skrev boken med, ni har ju också en podd.
Ja.
Hade eller har?
Alltså den finns, men Anja har varit sjukskriven i några månader. Så att den liksom ligger inte...
Den vilar.
Ja, den vilar lite, gör den. För att, ja, hälsan kommer ju såklart först.
Ja, precis.
Nej, men så att den finns kvar. Och sen så känner vi ingen stress och liksom... riva igång den, utan Anja får hitta... Nu jobbar hon igen. Hon har varit utmattad och sjukskriven för det.
Mm.
Så att det gör ju att vi... Då har vi behövt bromsa mycket saker.
Jag tänker att också det blir ju verkligen ett tillfälle att så här, få praktisera det man
lär
ut. Alltså, för jag tänker att utmattning, det känns ju verkligen som någonting som så många lider av idag.
Extremt många. Och sen så tänker, vi har pratat så mycket om det, att det är så roligt att vi två har skrivit då en bok om self-care och hur man ska liksom bli sitt bästa jag. Men samtidigt då så var jag och nosa på någon slags utmattning förra våren då när vi lämnade in den, och Anja blev sjukskriven här i höstas. Men det är ju just det som är med self-care, att jag tycker inte det handlar om att du ska bli det bästa på allt du gör. Utan det handlar om att bli snäll mot sig själv. Och acceptera att så här, jag har tagit på mig alldeles för mycket projekt. Och så kanske jag inte kan leva fortsatt.
Mm.
Eller att veta att när jag lägger upp mitt liv så här. Då mår jag inte bra. Och kapitlerna i den handlar ju inte om att så här, nu checkar jag av. Nu gör jag alla punkter som har med sömn att göra, eller nu...
Att ta bort prestationen, liksom.
Precis. Det är liksom mer som en liksom snäll...
Snällhjälpsbok.
Ja, en kompis som liksom säger att ja, så här kan det vara i perioden, men, och det är helt okej. Okay. Men om du känner att du vill ta dig ur det här, ja, men då kanske jag bläddrar i ångestkapitlet och kommer på att just det.
Mm.
Så här kan jag tänka när jag får ångest. Så att det är inget rätt snarare utan snarare, eller en pekpinne, utan det är snarare någonting som hjälper dig och stöttar dig i de perioderna som du har det tufft och tungt.
Mm. Jag vet att du skrev, jag tror det var ganska nyligen, att så här, tre saker som du var väldigt stolt över.
Ja, ah, just det.
Eller hur? Det var nyligen.
Ja, det var nyligen.
Det är så roligt när man är inne och så här, kollar i någons Instagram och sen så, till slut blir det bara så här, ett virvar. Man kommer inte ihåg vart saker stod. Men jag vet att...
Ja, men det var nyss.
Ja, jag vet att jag liksom... Och sen så reflekterade jag lite över det och tänkte så här att... För det, de tre sakerna som du nämnde var ju att du bloggar på L. Mm. Och även skriver ibland i tidningen.
Sen är det att jag har liksom ett pågående, sen några år tillbaka, ambassadörskapet. Ja, för Adidas. Och att jag faktiskt har skrivit en bok.
Ja.
Ja.
Och det som jag tänkte var ju, för att jag förstår verkligen att du är stolt över det. Och liksom, det jag tänkte var så här... Finns det ett drag av det här prestationsprinsessan? Liksom? Att...
Jo, men så är det nog verkligen. Att man, eller att jag har ett driv. Och det är klart att det måste man ju ha för att ta sig någonstans. Jag hade inte kommit någonstans utan att slita hårt för det och prestera. Punkt slut. Och liksom... Det är ju inget konstigt. Vi behöver alla tjäna pengar på det. Alltså det är ju, jag bedriver inte det här för att jag tycker det är så härligt. Utan målet är att tjäna pengar på någonting som jag tycker väldigt mycket om. Och upplever att jag har ganska mycket kunskap i.
Mm.
Men däremot så har jag väldigt lätt att... Eller jag tycker nog ingenting jag har lyckats med är särskilt imponerande eller stort. Det tycker jag inte.
Mm.
Och det tycker jag också är ganska sorgligt.
Verkligen? Varför tror du att det är så?
Jag vet faktiskt inte. Jag vet inte om det handlar om att man är uppvuxen i en stad där... Nej, men det är mycket småstadsmentalitet. Och att man kanske inte vill sticka ut hakan och vara stolt. Eller om det handlar om mig, hur jag är som person. Att så här, jag behöver inte att folk tittar på... Åh, kolla här vad jag har gjort, jag är så duktig. Men sen så tycker jag som sagt att ibland behöver man fasen påminna sig om att man har gjort någonting bra. För att, som jag säger, jag sliter hårt och har gjort det under många år för att kunna försörja mig på det jag gör. Så att då blir det ju ganska taskigt att aldrig stanna upp och tycka att det man gör är bra.
Verkligen.
Och jag tänker till som boken som vi båda har liksom upplevt massa år av våra liv för att kunna skriva och dela med oss av vår erfarenhet och verkligen lagt både hjärta och själ och tid och liksom blivit i stort sett utbrända på kuppen, så blir det ganska orättvist att sen när boken kommer att man bara, jaha, det var den.
Mm.
Och sen nästan glömt att prata om det liksom.
Så precis, att man glömmer nästan bort att fira när det väl sker bra saker, låter det som.
Verkligen. Och också att jag vet hur jag såg på både L och Adidas som varumärken innan jag blev en del av det. Och sen var det som att när jag blev en del av det så var det inte, det var ju inte så svårt. Det var inte en sån stor grej. Men det var också så intressant, för jag var och pratade med en coach. Och då så sa hon, ja okej, du säger att det här är ingen stor grej. Men hur många som jobbar med träning bloggar på L i liksom Sverige? Ja, och det blir ganska tydligt då. Att det är bara jag.
Ja.
Ja. Så att,
Men jag tänker att även om det är så, för jag håller med om det faktumet, så förändrar väl inte det den här känslan? För det låter ju för mig lite som jante. Alltså så här, ja, inte ska väl jag tycka
Nej, att kanske.
Jag gör något speciellt eller är någonting. Alltså förstår du vad jag menar?
Och det är så roligt, för återigen då, jag och Anja har pratat ganska mycket om det här, för att jag har inget dåligt så här... Jag har nog både ganska bra självförtroende och självkänsla på många nivåer. Och jag kan vara jättestolt. Jag kan säga, men kolla nu de här. Blev inte det bra? Alltså sånt har jag inga problem med. Och så här, nej men jag kan se sådana saker. Men det är mycket saker som jag också, äsch, det var inget speciellt. Så det, vi lurar mycket på det. Vi har inget tydligt svar att ge på vad det här hänger ihop med riktigt.
Nej. För jag tänker också att ibland kan ju... Eller så här... Just när det gäller prestationer så kan jag verkligen känna igen... Alltså så här, jag tror att jag... Alltså tycker typ inte att några prestationer som jag gör är någonting, nej, nästan. Men jag har nog också alltid tänkt att det är för att jag faktiskt inte tycker att prestationer är någonting. Nej, förstår
och,
vad jag menar?
Och så kan det ju faktiskt också vara. Sen har jag liksom, jag har stunder där jag har känt enorm stolthet. Men då handlar det nog om, jag har sprungit långa lopp och tänkt att egentligen inte det är någonting för mig alls. För jag är snabb och explosiv. Så att för mig blir det en jätteutmaning att lyckas målmedvetet träna inför ett maraton.
Mm.
Och då får jag gåshud av mig själv när jag springer in i, typ på Stockholms stadion. Eller när jag ser att det står 4,1 kilometer på nedräkningsskyltarna. Då börjar det liksom springa gåshud på mina armar. Mm. Då blir jag stolt. Och då kan jag gråta av stolthet för att jag har lyckats träna och ta mig över mållinjen. Men nej, den känslan känner jag ju inte på samma sätt med att göra yrkesmässiga framsteg.
Men kan du känna stolthet, eller kanske stolthet är fel ord, men liksom, vi säger stolthet då, eller typ lycka eller jättestort välbefinnande kring saker som inte har med prestation att göra? För jag tänker, maratongrejen är ju också en prestation.
Ja, det är en prestation, absolut. Ja, men jag njuter mycket av sånt. Jag kan ju njuta ut i fingerspetsarna och sitta och äta en riktigt bra måltid. Gå på en mysig restaurang och känna att jag bara är i harmoni i kroppen. Och så äter man något gott och så har man trevligt sällskap där. Mm. Eller stå och vara på en resa och ha någon vacker utsikt eller sånt nu, ja. Eller ta en härlig våg.
Du var ju på ett yoga-retreat för inte jättelänge sedan.
Yes.
Vad hände med dig där? Hur var det?
Det var jättehärligt. Det var otroligt mäktigt. De tre första dagarna var det liksom så här, jag köpte allt med hull och hår. Men sen började jag egen tid, typ. Jag kände att jag behövde komma iväg och göra någonting annat för att liksom kunna kliva på det 100% igen. Det var en intressant vetskap. För att vi bodde ju tillsammans, vi var 5 tjejer som bodde i ett rum. Och jag har jättestort behov av att få tid där jag bara är tyst. Och sen tror jag, och det var vi ju jättemycket, fast vi var ändå med människor runt. Ja, det är jätte så här dubbel känsla i det, för att det var ju mycket meditation, vi hade klev in tystnad på kvällarna, men det är ju fortfarande att du måste visa respekt och hänsyn till andra, även om du är tyst så blir det ju ett samspel. Så.
Jag tänker också att om man har lite sådär HSP så kanske man också absorberar andra människors energi och tankar och känslor även om de är tysta.
Ja, men lite så. Och sen är väl jag så att när jag tycker att människor är väldigt härliga, då kan jag liksom inte stoppa mig. Då blir jag väldigt såhär, pratar mycket, gillar att lyssna. Alltså, så att då är jag ju på 110% påläge hela tiden, och det blir jag ju helt slut av. Så just att det var liksom, minnet av det är bara liksom att det var väldigt, väldigt bra. Men jag lärde mig också att trots att man är med människor man verkligen tycker om och helt kan slappna av med, så gör man ju bara det typ hemma. Så.
Just det. Det var intressant. Jag fick direkt när du sa så här att även om, alltså just när du är med människor du tycker om. För där kan jag också känna att så här, alltså ibland kan det ju bli att umgås nästan, det också blir en prestation.
Ja, för verkligen. Att
man ger mycket eller man känner mycket eller man tar in liksom. Och det där kan ju variera jättemycket såklart från, men jag kan också känna att så här, ofta när det är nya vänskaper eller nya personer så blir det mer kanske presterande. Medan när man har känt någon väldigt länge så kan man bara vila i att så här vara.
Ja, och det är också ganska intressant, för att det är inte som att jag tänker, jag känner aldrig i stunden att jag anstränger mig. Men jag märker på
hur
trött jag blir efteråt. Så här, då blir jag helt matt.
Vad drömmer du om? Framtiden? Vad är liksom...
Det är så roligt, för jag går och pratar med en psykolog och så pratade vi just om det här med drömmar. Det är ju väldigt, väldigt intressant.
Mm.
Och jag drömmer om olika saker jämt. För jag tycker att det är det som är så himla fint med drömmar. Att ena veckan så kanske jag vill bo i ett hus ute på landet och inte ha några grannar. Och kunna ta ett dopp direkt när jag kliver upp. Yoga mycket och bara vara i den zen-bubblan. Och sen nästa vecka så drömmer jag om att köpa en större lägenhet på Södermalm. Där det alltid kommer hem massa vänner. Och man är ute sent på kvällarna, dricker vin och så. Så att jag är väldigt mycket av en stor drömmare. Och i det livet så skiftar mina drömmar hela tiden. Från vecka till vecka och egentligen kanske från dag till dag.
Mm.
Men om jag ska prata om målsättningar istället. Så skulle jag säga att det finns ganska många olika nivåer på det. Just nu är jag i en ganska vilsen period på ganska många plan. Så att en målsättning nu på ett känslomässigt plan är väl att hamna lite mer konkret i vart jag vill ta vägen framåt. Men jag drömmer, om jag ska säga till min verksamhet, om att jag vill ha min egen studio med min träning. Och kunna liksom ha mycket inspirerande föreläsningar och ja, men helhetstänket och att det genomsyrar den lokalen på alla nivåer. Och sen så på ett helt bara annat plan så skulle jag så småningom vilja köpa en sommarstuga eller ett lantställe. Så att det är väldigt mycket olika. Men målsättningarna är ganska tydliga. Men drömmarna är oändliga och massor.
Ja, fint. Det är mysigt att höra på människors drömmar, tycker jag.
Tycker du det?
Ja, jätte. Jag tycker det är, alltså det kan ju verkligen säga väldigt mycket, tycker jag, om en person också. Vad man drömmer om och vad liksom, vad man längtar efter. Det är ju typ det mest intima, tänker jag, på något sätt.
Ja, så är det ju verkligen. Och alltså, min största dröm är nog aldrig att fastna i någonting, utan att alltid kunna känna mig fri. Att Alexandra kommer aldrig bli den som resten av livet står i Night Fight-lokalen, utan jag kan lika gärna dyka upp på en helt annan plats i Sverige eller i världen. Och liksom, pengar är inte viktigt på det sättet för mig, utan jag skulle kunna tjäna mindre och ha mer tid.
Leva mer.
Så att jag är nog inte så rädd för att göra ganska stora förändringar, och jag tror att för mig är de stora förändringarna sånt som gör att jag känner mig levande.
Vi är framme vid 5 snabba frågor.
Okej, vad spännande. Då kör vi med dem då.
Vad är det mest ohälsosamma du har gjort under den senaste månaden, men som du ändå har njutit av och tyckt om att göra?
Oj, vad svårt. Vad tycker jag är ohälsosamt? Men alltså, igår åt jag 200 gram Marabou-mjölkchoklad. Jag vet inte om det spelar någon roll, men då tänkte jag, oj, kunde jag äta den så snabbt? Som sagt, sen vet jag inte om jag tycker det är så himla ohälsosamt. Men
du tyckte om att göra det?
Jag gör en njöt. Så in i bomben. Verkligen. Men det är det snabbaste jag kan komma på. Om jag ska vara snabb i svaret.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Vilket soundtrack har ditt liv just nu?
Det är ju väldigt roligt. För att jag gör låtlistor. Som följer med mig i mina olika perioder i livet. När det sker stora förändringar.
Mm.
Och de heter Mi. Och sen heter de Mi 1.0, 2.0, 3.0 och så vidare.
Vart är du på nu?
Nej, men det var så lustigt, för då sa jag till en kompis igår att vet du, nu är det dags att ändra till en Mi 4.0.
Ah.
Men i de där Mi-listerna så är det alltid väldigt mycket djupa texter. Singer-songwriter och den känslan på det.
Ah.
Så att,
Har du någon låt som känns som så här, den här jag återkommit mycket till?
Jag har lyssnat jättemycket på When the Party's Over med Billie Eilish.
Mm, den är så bra.
Så att jag säger nog den.
But nothing ever stops you leaving.
Vad är dina topp tre grejer som du behöver för att må bra?
Träning, sömn och mina vänner.
Mm.
Eller mina relationer, kort och gott.
Just det, träning, sömn och relationer.
Mm.
Och om du hade kunnat få alla människor att bara göra en sak för att förbättra sin hälsa eller sitt välmående, vad hade det varit?
Var ute i skogen.
Ah. Vem tycker du att jag ska bjuda in till Healthfulness-podden?
Anja Forsnor.
Inte jätteotippat, vad
Nej.
Kul.
Ja.
Men det känns ju som att det finns väldigt mycket spännande att prata om med tanke på det du berättade. Om
ja, verkligen.
Ja, och det är väldigt aktuellt för många, tror jag.
Ja, verkligen. Jag känner att jag har värmt upp för henne lite här idag.
Det har du. De som inte redan följer dig, vart hittar vi dig?
Ni hittar mig på Instagram som Alexandra Pizzoni. Ja. Och sen så på L. Alexandra.l.se.
Just det. Ja. Tusen tack, ja, Alexandra.
Tack för att jag fick komma hit.
Tack för att du ville komma.